Jesaja kapitel 49, vers 1-16, där Johnnys predikan kommer handla om framförallt vers 13-16. Hör på mig, ni kustländer, lyssna, ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte. Han gjorde min mun likt ett svärd, skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Han sade till mig: du är min tjänare Israel, genom dig vill jag förhärliga mig. Men jag tänkte: förgäves har jag ansträngt mig, utan nytta har jag förbrukat min kraft. Dock, min rätt är hos Herren och min lön är hos min Gud. Och nu säger Herren, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom. Ty jag är ärad i Herrens ögon och min Gud är min starkhet. Han säger, det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Så säger Herren, Israels återlösare, hans helige. Till honom som är föraktad av var själ, till honom som är avskydd av folken, till honom som är härskares tjänare. Kungar skall se det och stå upp, furstar skall se det och tillbedja för Herrens skull. Han som är trofast för Israels heliges skull. Han som har utvalt dig. Så säger Herren, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förrödda arvslotterna. Och säga till de fångna, drag ut, och till dem som sitter i mörkret, kom fram. De ska finna bete ut med vägarna, betesplatser på alla kala höjder. De ska varken hungra eller törsta. Ökenhettan och solen ska inte skada dem. Ty deras förbarmare ska leda dem och föra dem till vattenkällor. Jag ska göra alla mina berg till jämna vägar, och mina banande vägar ska byggas höga. Se, där kommer de fjärran ifrån, somliga från norr och andra från väster, somliga från sinernas land. Vers 13. Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord. Brist ut i jubel, ni berg. Ty Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. Men, säger Sion säger, Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Kan då en mor glömma sitt barn så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn, skall jag inte glömma dig. Se på mina händer, har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig.
När vi nu kommer allt närmare jul, och för all del också nyår, så skulle jag vilja adressera en särskild problematik. Nämligen den ensamhet som kanske alltid finns där, men som gör sig extra påmind under de här helgerna. För julen får vi nog betrakta som familjens stora helg. Det är då familjen samlas. Man lämnar allt man har och man åker iväg kanske för att få vara med sin familj. Och om man då inte har någon familj så blir ensamheten ännu mer påtaglig. Och nyårshelgerna, helgen, det är ju vännernas helg, inte sant? Då ska man på fest och man ska fira in det nya året tillsammans med sina vänner. Men om man inte har några vänner så blir ensamheten ännu mer påtaglig återigen. Och för somliga av oss, också i denna församling, så är ensamheten och ensamhetens förtvivlan ständiga följeslagare. Och idag ställs vi inför en text som delvis talar om just detta. Ensamheten och övergivenhetens förtvivlan. Och jag vet inte om du någonsin har gråtit ensamhetens tårar. Men om du har det så är du paradoxalt nog inte ensam. Det är tillstånd att ta på stort allvar. Och det gör just en text som vi har hört, Jesaja 49, vers 13-16. I de senare kapitlen av Jesaja bok så framträder en karaktär som kallas för Herrens tjänare. Och den här personen, eller den här i alla fall karaktären i texten, kommer att bringa frälsning till hela världen. Och de nytestamentliga författarna identifierar ju, de säger det här är en person, det här är Jesus Kristus, Guds son, frälsaren. Och därför är det så intressant att läsa de här så kallade tjänaresångerna, eftersom de lyfter fram aspekter i Jesu person och gärning som inte alltid blir så uppenbart i Nya testamentet. Och därför är det också en spännande text att läsa i adventstid. Så även om det inte är en vanlig adventspredikan så finns det kopplingar här. Den här texten som vi alltså hört läsas, det är den andra av de så kallade tjänarsångerna. Den första är Jesaja 42 och här är vi i kapitel 49. Och i vers 1-13 så tecknas i svepande ordalag den frälsning som Gud ska ge hela världen genom sin tjänare. Och om vi försöker strukturera textens innehåll så kan vi se att det finns tre aspekter av den här frälsningen. Det som kommer snart, det som kommer så småningom och sen det som är det yttersta. I vers 5-8 så säger Gud till judarna som då befinner sig i Babylon i exil att jag ska ta er tillbaka. Jag ska ge er friheten tillbaka. Ni ska inte längre vara de här fångarna i det här landet. Det är en frälsning som kommer snart. Och sen i vers 6 så säger han: det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken och du för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Så Gud säger att han har större planer än att bara befria judarna från exilen, även om det är stort. Han tänker föra ut frälsningen till jordens yttersta gräns genom sin tjänare. Och i vers 12 ser vi hur Gud genom sin tjänare också samlar folk från alla håll. Och de kommer inte bara från öst, inte bara från Babylon, utan de kommer även från norr och från väst och från Sinenas land i söder. Så Gud kommer alltså så småningom skapa ett mångkulturellt, mångetniskt folk. Ett Guds folk. Och så kommer vi till vers 13. Där himlen och jorden och bergen jublar. Och vi får en vision av en ny himmel och en ny jord. Där allt lidande, sjukdom, ondska, till och med död är borta. Herren tröstar sitt folk och alla tårar ska torkas. Så tre aspekter. Först, Gud ska ta hem judarna från Babylon, hem till Israel. För andra, han ska föra ut frälsningen till jordens yttersta gräns. Och för det tredje, han ska skapa en ny himmel och en ny jord. Så här har vi en storslagen, svepande beskrivning av frälsningens olika aspekter. Men, med allt detta sagt, så har jag inte tänkt att vi ska titta något mer på det här storslagna idag. Idag ska vi koncentrera oss på verserna, kanske framför allt 14, 15 och 16. För i vers 14 så uttrycker Sion sin förtvivlan som ett gensvar till allt det här storslagna. Och i vers 15 och 16 så svarar Gud återigen, både i ord och i handling. Och vi ska ta en vers i taget, så det blir liksom tre punkter där. Vers 14. Här har vi ett förtvivlat, hjärtskärande gensvar. Och det är alltså Sion som svarar. Sion är ett berg i Jerusalem. Det berg där templet var byggt. Och templet förstördes ju när kaldéerna kom och brände och plundrade staden. Men själva berget hade liksom blivit ett sätt att tala inte bara om Jerusalem utan om hela folket på något vis. Så när Sion säger någonting så är det liksom Guds folk, Israel, som säger det. Och de säger så här: Herren har övergivit mig. Herren har glömt mig. Så trots alla fantastiska, storslagna ord i vers 1-13 så svarar folket med sorg och förtvivlan. De säger: ja visst, frälsningen kommer snart. Och så kommer det mer så småningom. Och på den yttersta dagen så ska hela denna verklighet som vi känner till omskapas. Men nu då? Jag känner mig glömd nu. Jag känner mig övergiven. Du har glömt mig, Gud. Du kan använda hur stora ord du vill. Men det får inget fäste i mig. Jag känner inte glädjen jag borde känna i dessa ord. Och jag ser inte att den flödar från dig så här som du säger. Jag har liksom behov nu. Titta på Sion. Det ligger i ruiner. Templet, vår identitet, stadsmuren, vår trygghet. Tecknen på att du var med och älskade oss. Allt detta ligger i ruiner, Gud. Allt gungar. Jag är ensam och övergiven. Du älskar inte mig. Du har glömt mig. Och det här är en viktig fråga för oss förstås, här och nu. Eftersom det är ett vanligt tillstånd bland oss, här och nu. Och den här invändningen är viktig att lyssna till. Inte bara för att den är vanlig, utan för att den också representerar ett sorts andligt tillstånd som är allvarligt och som har bäring på flera områden i livet än vi anar. Lägg märke till att Sion här, de säger inte att de inte tror att Gud existerar. Och de säger inte att de inte tror att Gud inte klarar att verkställa allt det här som han har lovat. De tror både på Guds existens och de tror på hans förmåga att uppfylla sina löften. Men det liksom drabbar dem inte. Det blir ingen verklighet för dem. Det är möjligt för det mänskliga hjärtat att leva i närhet till sanning, till glädje och kärlek. Att ha det liksom i armlängds avstånd. Till och med tro på de här sakerna. Men utan att de påverkar hur man lever. Det är möjligt att säga: jag tror på en kärleksfull Gud. Eller till och med: jag tror på Bibelns kärleksfulla Gud. Och samtidigt konstatera: det påverkar inte mitt sätt att leva överhuvudtaget. Det förändrar inte mitt sätt att se på mig själv. Och det har ingen verklig effekt i livet. Richard Lovelace har skrivit en bok som heter Dynamics of Spiritual Life. En bok som blev väldigt viktig för mig för att den kom in i ett särskilt tillfälle i livet. Han säger något viktigt om det här. Han säger så här: att vi är Guds barn är en fråga om tro. Men inom oss finns många tvivel som talar emot det. Men den tro som överstiger dessa tvivel och är kapabel att värma sig vid elden som är Guds kärlek istället för att stjäla kärlek och bekräftelse från andra källor, denna tro är helighetens rot. Han säger alltså vi kan säga: jag tror att jag är Guds barn. Jag tror att Gud älskar mig. Men det finns massor av tvivel som talar emot det. Det kan till exempel vara obesvarade böner eller besvikelser i livet. Du kan säga med din hjärna att du vet att du är älskad och att du är Guds barn. Men så har du erfarenheter, obesvarade böner som gör att Guds kärlek helt enkelt inte blir en verklighet för mig. Jag läser om den och jag tror på den, men den når inte fram. Och som om det inte vore nog, säger Lovelace, Richard Lovelace, att om du inte får bukt med det här problemet så kommer du att börja stjäla kärlek och bekräftelse ifrån andra håll. Du kommer med andra ord att förvänta dig den kärlek och bekräftelse som bara Gud kan ge. Men du kommer att förvänta dig den från andra håll. Ifrån vänner, från bekanta, från församling, från familj och karriär. Så det är ett dubbelt problem här. För det första, att du inte känner dig älskad av Gud. Och därför vänder du dig inte till honom för de här sakerna. Och på grund av den tomhet som det skapar så kommer du för det andra att förvänta dig denna kärlek och bekräftelse från sånt som inte förmår att ge dig det. Så du stjäl den uteblivna kärleken från Gud och från andra. Hänger du med? Jag kände att det blev lite teoretiskt här. Men vi kommer vidare. Gud har glömt mig, ropar vi med Sion i förtvivlan. Och så famlar vi efter den kärlek som vi kan få tag på, var vi än kan få tag på den. Hur hanterar vi denna tomhet, denna förtvivlan som det skapar? Vi tittar i vers 15. Kan då en mor glömma sitt barn så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn, ska jag inte glömma dig. Först måste vi lägga märke till en översättningsdetalj här. Det är inte frågan om vilket barn som helst. Det är frågan om ett ammande spädbarn. Frågan är alltså, kan en mor glömma barnet vid sitt bröst? Och den här texten inbjuder oss ju att fundera på Gud i återigen sån här järva, galet järva ordalag. Gud som en mor som ammar sitt barn. Låt oss fundera på den bilden. Vad är det för typ av band vi talar om här mellan modern och det ammande barnet? Vad är det som är utmärkande i detta band? Jag tror att vi kan säga att det är det starkaste av mänskliga band som vi känner till. En mor kan inte glömma sitt ammande barn. Och det finns så mycket att säga om det här. Men jag begränsar mig till två saker. Två anledningar till varför en mor inte kan glömma sitt barn. Och varför bandet mellan barnet och modern är det starkaste som vi människor känner till. För det första. En mor kan inte glömma av fysiska anledningar. Hon behöver inte ett alarm. Hon behöver liksom inte sätta klockan för att komma ihåg att amma barnet eftersom hon känner sig obekväm om hon inte ammar. Vid förlossningen och i amningen så frigörs i modern ett hormon som heter prolaktin och som stimulerar bröstkörtlarna till mjölkproduktion. Så mjölken rinner till och om barnet inte ammar så känns det obehagligt. Modern kan inte glömma att amma sitt barn eftersom hennes kropp befinner sig i rörelse mot barnet. Och för det andra kan en mor inte glömma sitt barn av känslomässiga anledningar förstås. Amningen, nu blir det lite sån här fysiologi igen, men amningen frigör inte bara detta prolaktin utan även någonting väldigt fascinerande som heter oxytocin. Det är ett hormon som får modern att känna sig upplyft och tillfreds, har jag läst. I synnerhet när hon ser barnet så, och liksom i hud mot hud beröringen och allt detta så händer det liksom saker i modern. Och det finns enorma krafter som frigörs, både fysiologiska och emotionella. Och moderns kropp och själ sätter henne liksom i rörelse mot barnet. Och som ett resultat är moderns kärlek till sitt barn inte bara fysisk och emotionell, den är liksom villkorslös. Fundera på alla andra sorters relationer. Ta äktenskapet som ett exempel. Starka band. Återigen, starka band. Här avger man löften till varandra. Och så finns det ett ramverk. Man liksom upprättar ett förbund. Och man lovar varandra trohet. Men det måste någonstans finnas, för att det ska fungera, ett givande och ett tagande här. Om det inte finns ett givande och tagande så kommer relationen förr eller senare att liksom falla samman. Men låt oss då titta på relationen mellan en mor och ett barn. Här finns massor av givande och tagande. Skillnaden är bara att det är modern som står för allt givande och barnet som står för allt tagande. Barnet kan inte göra någonting för att på något sätt förtjäna allt det som modern ger. Själva tanken är ju helt absurd. Men trots det så kretsar moderns liv kring barnet 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Hon kan inte glömma sitt barn. Moderns kärlek är villkorslös, den är okrossbar. Och Gud inbjuder oss att jämföra modern med honom. Det är liksom starkaste relationella band vi kan föreställa oss. Och sen kommer nästa rad i den här versen som driver poängen ännu hårdare. Han säger så här: även om hon kunde glömma sitt barn ska jag inte glömma dig. Och även här måste vi korrigera översättningen en smula. För i hebreiskan så finns inga vaga eller liksom konditionala ord som om eller kunde. En mer ordagrann översättning skulle vara: de, det vill säga mödrarna, kommer att glömma. Men jag, med betoning på jag, de har liksom skrivit ut detta pronomen, jag, fast det inte behövs. Jag kommer inte att glömma dig. De kommer att glömma, men jag kommer inte att glömma dig. Så Gud är både lik och olik en moder. Han liknar sin kärlek i den här texten vid en moders kärlek. Fullständigt hängiven och villkorslös. Men han är olik en moder på det sättet att mänskliga mödrar är bristfälliga och kommer att glömma sina barn. Trots allt jag precis har sagt. Mänskliga mödrar är mänskliga mödrar och brister trots prolaktin och oxytocin. Vissa mänskliga mödrar överger sina barn. Och faktum är att det här är sant i någon bemärkelse för alla mödrar. Därför att förr eller senare så kommer min mamma att dö. Hon är ju begränsad på det sättet. Vi förlorar alla våra mödrar. Moderkärleken verkar oförstörbar, men det stämmer inte, för att människor är inte oförstörbara. Så förr eller senare så kommer vi att skiljas åt. Men Guds kärlek är oförstörbar. Den är villkorslös och han kommer aldrig att glömma. Så vad Gud säger här är att moderskärleken liknar min kärlek, men egentligen är den ingenting mot min kärlek till dig. Allt i mig, och nu vet jag att jag använder ett mycket, mycket djärvt språk. Min härlighet med Guds ord, liksom, min härlighet, min trofasthet sätter jag i evig rörelse från mig själv till dig. Jag är kärleksfull och trofast till den grad att det starkaste du kan föreställa dig i kärlek och trofasthet framstår som en vindpust. Och ska vi prata känslor? Har du sett hur en moder strålar i glädje över sitt barn? Har du hört hur hon talar om att hennes liv liksom har fått en ny mening? När det finns någonting som är mycket viktigare än henne själv att ta hand om. Det är bara en skugga i förhållande mellan den kärlek som Gud har till sitt folk. Hon kommer att glömma. Men jag, Herren, glömmer dig aldrig. Och så säger han lite senare: dina murar står alltid inför mig. Han talar om Jerusalems murar som tillsammans med templet, det symboliserar alltså den sorg och den skam som folket kände över att deras land var ödelagt. Och till dig som sitter här inne så säger han: ditt liv, dina murar, Din sorg, din skam är alltid inför mig. Jag ser hela tiden. Det är vackert. Men Gud är inte färdig. Det är för att ytterst sett så är det här också bara ord. Det ställs en fråga som springer ur smärta och förtvivlan. Och Gud svarar på frågan. Ett övertygande svar. Ett bra svar. Men fortfarande bara ord. Så om vi behöver ett mer konkret botemedel mot smärtan så behöver vi komma till vers 16. Det är för att ytterst sett så blir vi inte övertygade om att någon säger att de älskar oss. Utan vi behöver se det i handling. Det här är ju inte på något sätt obekant i Bibeln. Tvärtom, det är ju det här Bibeln talar om. Johannes skriver i sitt första brev, 3 kapitlet. Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Ord är viktigt. Och vi ska inte tro att de inte är nödvändiga, för det är de. Men handling talar liksom starkare. Och här är själva grundproblemet. I Jesaja 49 så har vi massa ord om frälsningen som kommer. Och svaret blir, jag känner mig glömd. Dina ord fungerar inte på mig. Innan vi nu går in i den sista versen så behöver vi få lite perspektiv på vad som händer här. Om vi håller oss till liknelsen om en mor och ett barn. Kan vi nu föreställa oss att barnet har vuxit upp lite. Och barnet är tillräckligt gammalt för att kunna prata. Kanske till och med tonåring. Och som förälder har du gjort allt för barnet. Mer eller mindre. Ditt liv har handlat om att ge barnet en så god uppväxt som möjligt. Men alla dina uppoffringar är osynliga för barnet. Han eller hon tar dem ju för givet och vet inget annat. Så långt barnet förstått så existerar vuxna överhuvudtaget för att tillfredsställa mina behov. Det är liksom det de är till för. Det är därför Gud har skapat dem. Och så kommer ett tillfälle då föräldern går emot barnets vilja och det blir konfrontation. Och barnet utropar: du älskar mig inte. Och när han eller hon gör det så har du kanske lust att svara: otacksamma unge. Ser du inte allt som jag har gjort för dig? Om du bara visste. Men vänner, är det inte så här vi gör mot Gud? Vi läser. Och vi ser bara massa ord. Och så säger vi till honom: du älskar mig inte. Varför kan du inte göra någonting för mig precis nu? Och Guds svar blir precis som förälderns: du har ingen aning om vad du pratar om. Titta, läs Jesaja 49, vers 16. Så låt oss göra det. Han säger: se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Och först ser det här ut som det är ännu en fin bild av hur trofast Gud är. Och det är ju delvis sant. Det är för att i vissa fall i de här antika kulturerna så tatuerade på en slav så tatuerades ägarens namn in på slavens händer. Men aldrig skulle slavens eller tjänarens namn tatueras in på slavägarens händer. För det skulle innebära att herren vore liksom hängiven sin slav, sin tjänare. Vilket vore helt absurt. Så kan man tänka. Det är en vacker bild för hur hängiven Gud är. Att trots att vi är hans barn, hans tjänare, så tatuerar han in våra namn på sina händer. Men om man tittar närmare så ser man att det är inte en särskilt vacker bild. Det är en ganska hemsk bild. Det är för att det här hebreiska verbet som är översatt med upptecknat inte handlar om att tatuera eller skriva som det står i de nyare översättningarna. Ordet som är översatt med uppteckna, det handlar om att rista, eller gravera i sten. Liksom. Det är någonting man gör med en hammare och en mejsel. Och om man föreställer sig att någon gör det i sin hand, så blir ju bilden grotesk. Man måste undra, varför denna bild? Varför i hela världen låter sig Gud framställas som en människa som av kärlek, trofasthet och hängivenhet låter någon ta en hammare och driva en pik av stål rakt in i handflatan? Det enda som det åstadkommer är ju smärta och blod. Varför denna groteska bild av Guds kärlek till sitt folk? Vad är det för typ av kärlek? Flera århundraden senare så fanns det ju en man som hette Thomas. Och Thomas var precis som Israels folk är i vers 14. Och som många av oss här inne är idag. Full av tvivel. Alla hans vänner hade sagt: han har uppstått. Han har uppstått. Och Thomas kunde inte vara så säker på det. Så kommer Jesus, den uppståndne, frälsaren. Och han ställer sig framför honom och säger: titta här i min handflata. Se min kärlek till dig. Känn på den. Det här är mer än ett argument, vänner. Det här är handling. Du tror att Gud har övergett dig. Ja, du må ha förtjänat det. Du har sannolikt övergett Gud så många gånger att han är i sin fulla rätt att vända ryggen till dig. Men det finns bara en enda person någonsin som verkligen vill ha med Gud att göra och som Gud faktiskt har övergett. Och den personen korsfästes och ropade ut i sin ångest: min Gud, varför har du övergivit mig? Om någon verkligen har gråtit ensamhetens tårar, så är det han. Han var ensam och övergiven i ordets yttersta bemärkelse. Och han tog den ensamhet som du förtjänat på sig själv. Och i utbyte så gav han dig sin fullkomliga gemenskap med Gud. Så att oavsett vad du gör nu, så kommer Gud aldrig att överge dig. Han älskar dig lika villkorslöst som en moder älskar barnet vid sitt bröst. Och såren i hans hand är tecknet. De är beviset på hans orubbliga, oförstörbara kärlek. En kärlek som omsatts i handling. Du kan se den. Du kan ta på den. I Guds väsen finns en rörelse mot dig. Och han förkunnar sin kärlek mot dig i ord och i handling. Om du har gråtit ensamhetens tårar, så vill jag idag ge dig en hälsning från Herren genom Jesaja 49. Han har inte glömt dig. En moders kärlek till sitt barn är bara en skugga av den kärlek som han har till dig. Han har ditt namn inristat i sin hand. Han har gått i döden för dig. Och därför behöver du aldrig, aldrig någonsin vara ensam. Ditt liv, din glädje, din sorg, din skam, din smärta är ständigt inför honom. Han ser. Det moders hjärtat har ej sin like. I trofast kärlek, det ser jag nog. Vem fattar höjden? Vem mäter djupet? Utav den kärlek som för oss dog. Så vänner, jag ber dig, vänd dig till honom. Vänd dig bort ifrån de här usla brunnarna som inte förmår att ge dig vad du längtar efter och behöver. Vänd dig till honom som är det levande vattnet, som ger liv i överflöd och som bevisat sin kärlek som ingen annan. Kom och dö från det gamla och uppstå till det nya. Amen. Himmelske Fader, vi vänder oss till dig än en gång i tacksamhet och förundran över dessa stora, stora ord. Och jag ber att du ger oss ögon att se att vi, precis som ett barn ibland saknar perspektiv och historia, så vänder vi oss till dig utan perspektiv och historia, utan att förstå vad du har gjort för oss. Jag ber att du hjälper oss att se, Herre. Och jag ber att du hjälper oss att se att det inte bara är ord, utan att det också är handling. Himmelske Fader, jag ber om din andes närvaro också i nattvarden som kommer här. Låt det få vara ett sätt för församlingen att få ta del av det goda som du ger. Att få minnas och på något sätt fatta din sons död. Jag ber att när brödet och vinet rinner ner för vår hals, vår strupe, så ska vi se att det är ditt evangelium som förkunnas på detta konkreta sätt. Fader, förvandla våra hjärtan på nytt. I Jesu Kristi namn. Amen.